Jag tänkte egentligen först fråga dig att, att istället för att fråga att vem har du spelat med, så vem har du inte spelat med? Det är en kortare lista.
Ja, det kan ju vara om det gäller Finland. Så då är det ganska kort en lista som jag inte har spelat med. Så när du säger sådär, så det var en ganska svår fråga. Det är säkert många sådana här unga musiker som har kommit fram som jag inte har hunnit spela med än, som jag säkert skulle vilja spela med. Det är vissa musiker som jag har sett och hört lite. De är mycket bra, jag skulle vilja spela med dem. Av de gamla så jag vet inte, eftersom jag har spelat med nästan alla.
Oberoende, vi är hemma hos Juhani. Ja. Junno Aaltonen här i Mårtensdal, där du har bott, du sa ju nästan 40 år, eller över?
Ja, i det här huset. Jag har bott längre här, men jag var ju också där i Myrbacka för 4 år, men annars så. Det här är ju mitt slott. Jag har byggt sådär periodvis mera och mera här, så det, nu är det bra. Vi har ju liksom en studio där uppe, och där jag har trummor och det här och keyboard, och här nere har jag flygen här. Det är lätt att gå härifrån till flygfältet och vad som helst, de där stora vägarna, så det bara ger sig iväg. Så det, eftersom jag älskar Helsinki, min dröm är att bo i Kantakaupunki, men det kommer väl aldrig att hända. Och min fru gillar mycket den där gården här, och så det bara blev så.
Orsaken egentligen att vi är här, sitter nu här i Mårtensdal, är att vi har en bok framför oss här som heter Jatsia Jumalan armosta, Jats av Guds nåde, men den är på finska då. Juhani Aaltosen tarina, din story, ja. Det är Hannu Luntiala som har skrivit den. Det här, Jumalan armosta i det här fallet har en liten dubbel betydelse, men vi kan återkomma till det. Men berätta lite hur det här projektet kom till.
Hur det där boken kom till? Mm. Ja, det är ganska egendom. Jag har aldrig tänkt egentligen att någon skulle göra en bok. Och med, det är väl någon som har frågat om de kunde göra det, men jag var inte intresserad sen. Det var knappt ett år sedan, mindre, kom en man och träffade honom. Han kom bara emot mig i en park där i Pasila, och han frågade: oj, du är Juhani Aaltonen, jag har tänkt att jag skulle göra en bok av dig, är det möjligt? Ja, det är möjligt. Det började så där, så jag kände inte dem, inte alls den här Hannu Luntiala och sen där Vesa Tomburi, så det blev till så där. Och sen han kom, Hannu Luntiala, hit. Han hade sina rekorder här, och sen 13 gånger har han satt här och intervjuat mig. Och det boken blev på det viset.
Är det hans story, är det Hannus story och hans syn på dig, eller är det din syn på dig själv?
Ja, det är en bra fråga, eftersom det är mycket hans syn. Det är hans syn på musik. Han liksom, han har alltid tyckt om musik. Sen när han var någon 18 eller någonting, så han började gilla jazz. Och han hörde mig spela tenorsax på någon Heikki Sarmandos skiva, Like a Fragonar. Det heter skivan, den har gjort på 70-talet. Och där började han, så han började liksom lyssna. Tänk hur länge, 50 år nu nästan, 45 år han har lyssnat, och alla mina rekord, vad jag har gjort, och liksom kom på det sättet. Så han samlade ihop alla skivor jag har spelat med, och sen han har lyssnat och gjort sin, eftersom han är författare, så han lyssnar inte liksom en kritik om hur man spelar, utan hur han kände när han lyssnade på den där musiken. Och det är liksom två sådana där som går tillsammans. Hur han tänkte om den här musiken, hur han kände när han lyssnade på den här musiken. Och sen han intervjuade mig om den här musiken. och sen annat också, min barndom och allt sånt där. Så det är ingen sån där vanlig när man gör en bok av någon. Då gör man ju mera liksom, han gjorde så här och det var då och sånt där. Det är inte sån. Det är liksom fiktion också här mycket. Ganska mycket, men jag visste inte om det kommer att gå bra så här, men alla som har läst dem har tyckt mycket, eftersom det är sällan man tänker på den musiken, vad han tänker, hur han känner, istället för att liksom kritisera eller göra någon kritik om det var bra eller om det var dåligt, eller det är en helt annan sak. Man with the Sax, det är en sång som Heike Sarmanto har gjort, och jag spelar tenor här, och sen hur han känt när han lyssnar på den där musiken, så den öppnat en värld. Det är nästan ingen som skriver på det sättet. Ja, det är fantastisk den här. Jag har inte läst den, med alla som har läst, och det är mycket intressant. Det är liksom mycket personligt.
Det där, jag har också gått mot alla journalistiska principer. Jag har inte heller läst den här boken ännu.
Så vi är två här. Jag
ska läsa den med stor iver. Men vi börjar med The Man with the Sax. Mm. Fast det är länge sedan, så hur blev det The Sax, och i synnerhet tenorsax eller vad?
När jag började spela det första blåsinstrument var ju tenorsax. Men sen jag efter lumpen så sålde den. Jag hade inga pengar, så jag gick tillbaka till Sverige. Jag fick pengar att köpa biljett till Sverige och jobba där. Och sen jag kom tillbaka, och sen det var en orkester där på landet som behövde en som spelade bariton. Det var mycket fint. Alltså vi spelade så här tre blåsar liksom från West Coast. Dave Bell och Sorti Rotses, du kanske känner namnen, och Lars Gullin, som Sverige har gjort så fina ar. Och det var liksom en skola för mig, liksom spela på det sättet det började. Sen jag flyttade till Helsingfors och var flöjt och sen alt sax. Sen jag köpte igen en tenorsax, och då började den där som still going on, det där fri och allt, men jag har ju spelat allt annat också, det är inte bara, det är bara en liten del, det där fri, det är någonting som är inom mig. Så har det gått till, och sen The Man with the Sax, men jag har ju spelat mycket altsax också, men det här är tenor, jag vet den här sången, det gäller tenorsax. Men jag har spelat alla saxofoner, men tenoren är som jag gillar mest. Det är närmast som en human voice.
Du var inne på det här att när du får tillbaka till Sverige. Ni hörde att vi talar svenska nu här med Junnu Aaltonen. Det där har en story, för att finska talar du, men det har du inte alltid gjort.
Ja, jag började med finska, men sen jag flyttade första gången till Sverige år 44.
Var det som krigsbarn?
Ja, det var, kriget var ju nästan över när jag gick dit. Men jag var då 2,5 år. Jag glömde, klart, jag glömde finskan och jag blev svensk. Jag var helt svensk, och sen var jag tvungen komma tillbaka. Det var bara en brev som kom, och nu måste 2 veckor, du måste komma tillbaka till Finland. Det var förfärligt. Det var riktigt förfärligt.
Vad var det som var hemskt?
Jag var ju svensk. Och liksom, jag har ju tappat nästan alla kontakter till Finland. Så sen det är ingen här egentligen. Så, ja. Ännu jag känner mig så mycket liksom en svensk. Jag kunde flytta dit imorgon. Jag skulle vara liksom hemma. Helt hemma. Jag har ju varit flera gånger. Jag gick senare, sen när jag var 17 år. Jag gick dit, och sen jag var tvungen att komma tillbaka till Finland när jag gick till lumpen. Och sen efter lumpen jag reste igen till Sverige och jobbade där. Och sen, men jag var någonting 23 eller någonting, jag flyttade till Finland igen. Men sen jag har spelat mycket med det, kanske vet Arit Andersens kvartett. Det var, han var ju norsk, och sen senare kom en svensk pianist, Jansson, och sen så det var en sån där grupp, finsk, svensk och två norska. ofta jag spelar, när jag börjar tala med någon här i Finland, så börjar stirra på mig. Varför stirrar du på mig? Nu har du talat svenska. Så det gick ju lika bra, men det är klart det har stelnat mycket efter fyllde 50. Jag har försökt med Otto Donner att spela svenska. Emma var ju ungas på Ruotsi. Så det blev ingenting.
Hur var musiklivet förresten då, liksom, när du började på allvar?
Ja, jag var på allvar då. Jag visste inte att jag skulle bli musiker. Jag var i Sibelius Akademin när jag först kom på tanken att, ja, det visste jag inte att jag kan göra, så kanske jag blir musiker. Och då började jag öva på ett annat sätt, det är klart. Det var mycket fint på 50-talet i slutet. Man kunde spela alla de där gamla stycken, de standard, du vet, som jazzmusikerna gjorde på dans. Man kunde spela ballad och allt möjligt. Så det var ju den där man lärde sig lite vad jazz är. Så det kom ju därifrån.
Men vilka var standarderna då? Vilka var sådana måste-låtar som alla måste kunna spela?
Ja, det vet jag. How High the Moon och alla sådana där. The Body and Soul och alla sådana där låtar, du vet. I Got Rhythm. Det var ju alla de där som man måste kunna, liksom. Evergreener. Som jazzmusikerna har alltid använt som grund för att improvisera.
Sen blev det visst studier i USA också.
Ja, jag var inte så länge. Jag kunde inte för familje orsak. Men jag var där 3 månader. Men jag fick en stipend för 4 år. Jag kunde ju inte vara där. Men det var fint att se hur det var. Jag bodde där Heikkis Arman då, där i Boston. Jag var 3 månader bara. Men det räckte för mig egentligen. Jag var ju en sån där som gick min egen väg på ett sätt.
Vad är det med det här Barclay-institutet som alla skriver i sin CV, och det är en fjäder i hatten om man har gått där? Vad är det för speciellt med Barclay?
Ja, man lär ju sånt som man inte kunde på den tiden lära här.
Som vad?
Ja, allt. Hur man spelar jazz och allt den där teorin, och sen man är tvungen att spela i många olika band och olika stilar. Och sen jag var ju, det var det där liksom, den big bandet där, så var det första. Så var det en provspelning, och jag gick dit som en tenorist. Så jag var tvungen att spela lite allt. Ja, jag blev. Ja, men jag spelade. Charlie Mariano hade en mindre band, jag spelade i den, och sen det var det där swingband, jag var tvungen att spela där, och sen teori, allt möjligt, och sen privat lektioner. Jag fick en lektion, jag var hos en saxofonist, en tenorsaxofonist, jag gick dit och spelade lite, och jag sa okej, det är färdigt, du kan gå. Det var det.
Och det var det. Är du annars helt självlärd?
Jag fick jag har fått en timme i saxofon, och den går med Pentti Lasanen här i Helsingö. Den glömmer jag aldrig.
Vad var det för speciellt med den lektionen?
Ja, den lektionen, det gällde liksom hur man blåser och hur man tar tonen. Och allt grundar från det han lärde mig. Det tog en timme. Men liksom den där lektionen, men sen det tog säkert 10 år att få ut det vad han lärde mig, så det var mycket viktigt. Det är mycket viktigt att man får den rätta lärare. Det fick jag.
De säger det.
Ja.
Ett yrke som inte på det sättet i musikerkretsar förekommer mera är studiomusiker.
Ja.
Grejer. Men det var de flesta, om man skulle livnära sig på musik, skulle man vara studiomusiker. Men vad betyder det här? Vi har en hel generation som inte förstår vad ordet studiomusiker betyder. Ja. Alltså. Vad betyder det?
Ja, det betyder allt. Man kan säga lärde allt, nästan allting jag lärde där. Efter det man säger hur du ska göra. Vi har en timmes tid. Här har vi en sång. Om en timme, det måste vara färdig. och sen liksom ge ut som en skiva. Och liksom och spela tillsammans också och liksom och sen göra vad som en kapellmästare gör som han säger. Om du inte kan det, du måste lära dig mycket snabbt hur man ska göra det. Så det måste vara mycket, mycket mångsidig. Och sen du måste kunna, till exempel som blåsare, jag måste kunna alla slags vibratorn beroende på musiken. Och sen måste spela allt sax, tenorsax, sopransax och sen flöjter. Och sen det måste vara stämt. Jag var ju ganska berömd att jag var så stämt. Jag visste inte
hur. Det fanns inga autotuner.
Ja. Eftersom det är någon sak som man har inom sig. Det är inte bara det att man har liksom absolut gehör. Så, eller sånt. Det ber inte på det. Utan det är någonting som är inom din skalle. Någonting som du hör. Så du kan just sätta tonen rätt.
Har du absolut gehör alltså?
Nej, det har jag inte.
Så du kan inte ta nu ett sis till exempel?
Nej, jag vet inte om det är sis. Nej, det kommer ju ganska nära. Men det har ingenting med det att göra. Du kan ha absolut gehör, men du spelar falskt ändå. Det har ingenting med det att göra. Det beror på hur du hör tonen. Det måste, ofta du vet när till exempel big band. Så det är ju ganska många det. Den är aldrig helt stämt. Om den är helt stämt, det kanske låter inte så bra. Det är viktigt, men du måste hitta den där keskiarvo.
Medeltalet,
du måste hitta det någonting. Det är inom dig du hör den, du lyssnar och du hör, där är medeltalet. Och du håller den, och då är det bra.
Jag är ännu intresserad av det här försvunna skrået, det vill säga studiomusiker. Du nämnde att man hade en timme på sig. Varför hade man bara en timme på sig?
Ja, det är också en sån där keskimärren. Ibland det tog mera. Men i början, du vet, det var alla var på plats. Om det var violiner eller alla var på plats. Om någon spelade fel så gjorde man om. Men du vet, det var inte så noga som det är idag, eftersom man gör ju allt med maskiner och sånt. Men det är mycket bättre på den tiden på sätt och vis.
Det var på riktigt?
Ja, det var på riktigt. Det lät mycket varmare.
Och så hade ni ju timlön dessutom. Men det var minimi 4 timmar ändå om det kostade.
Ja, men det var inte i början.
Var det inte?
Det var strejk, jag minns strejken.
No, berätta det.
Då gjorde vi inga skivor. Så det gick ju inte. Det gick ju det på det viset att om det var mycket bra musiker. Du har spelat 4 stycken, om det var inte så bra, du hann spela 3 stycken. Men han som inte var så bra, han fick lika mycket pengar. Så det gick inte på det viset, det måste ändras. Så du fick per låt. Men minim var 4 timmar. Men om du spelade till exempel 7 stycken på den tiden, då fick du mera.
Stämmer den här historien om triangelmannen som kommer in och tar ett pling på triangeln och får 4 timmars lön?
Ja, säkert.
Det var det. Både goda och svåra tider.
Jag kanske då snackar någonting emellan. Jag gör bara den här. Ja, men man beställer aldrig sånt där som spelar en triangel. Det är bättre än någon annan den till exempel säger till mig spela här en ting. Så det går in där. Kanske jag får en dubbel. Dubbling.
Men på sidan av det här studiomusikajobbet, Junnu Aaltonen, så spelar du i olika sammansättningar då som bland annat tasavallan president. Var du med och till och med grunda hela gruppen?
Ja, jag var med när man grundade. Så, jag var inte alls intresserad av rock. Liksom. Jag var ju jazzmusiker och du vet. Och fri och allt sånt där. Allt sånt där mera. Men jag var ju yrkesmusiker. Jag spelade allt. Allting. Och det var mycket intressant. Det är progressiv. Jag fattar. Att det menar ju att det måste vara någon som kan improvisera. Så det blir inte progressiv. Så man tar en sång Och sen progressen blir där att man börjar improvisera mer. Du vet, de improviserar inte så mycket rockmusikerna. Det är alltid det övt från början till slut. Men här är ju mycket sånt där. Till exempel Tolonen och jag, så det var sånt där tävling mellan Tolonen och mig.
Det var mera dueller, ja.
Ja, dueller. Så,
men det var ju improvisation när det gäller pressa.
Ja, men därför jag var där.
Mm. Men kommer du ihåg, hur kom hela bandet till? Hur kom namnet till? Kommer du alltså ihåg sånt?
Ja, nej, det var inte jag som var. Det var nog de unga killarna som bestämde namnet. Jag kom bara med. De frågade mig sen. Det var Måns Grundström som föreslog att jag de skulle fråga mig. Och det är klart jag sa ja, ja visst.
Du var med i ett par sjok, den allra första sammansättning, och sen var det paus, och sen gjorde du comeback i pressen.
Ja, det var därför att jag hade så mycket studiejobb. Jag orkade inte liksom vara på turné hela tiden. Så jag slutade efter ett år. Och jag hade så mycket jobb här i studien. Det är ju mycket fint, mycket tyckte jag om det. Men senare, mycket senare, det var 99 eller någonting, de startade igen. Och sen dess så jag var hela tiden när det blev som det blev. Men det var fint, jag tycker bandet var bättre nu i slutet. Alla var bättre musiker.
ABBA frågar man alltid om reunion, så när får vi se tasavallan presidenten på Tavastias scenen?
Det tror jag inte, eftersom Jukka Tolonen, han vill inte spela gitarr.
Han spelar ju gitarr.
Ja, han spelar i hemlighet, han spelar bas. Elbas, men inte eftersom han har opererat andra handen, den vänstra handen, så sen finger, så det är lite, det är en sån där krok här. Så han kan inte riktigt spela som han vill. Jag har sagt åt honom att du kan ta en annan stil, lite enklare stil. Det låter lika bra.
Django Reinhardt.
Ja, det har jag sagt många gånger. Men du vet, han har ju så mycket också sån där dåliga minnen om dessa gitarrspelet. Så det är kanske svårt för honom.
Ja, han har ändrat. Ja. Livsstil totalt, som du också delvis har
gjort.
Vi kan återkomma till det där om en stund. Det blev berätta UMO, Uuden musiikin orkesteri. Finns egentligen ännu också, men
ja.
Där var du också en central figur i.
Ja, jag var med och liksom grundade den, det var 75. Men innan dess, det var Heikki Sarmanto som hade samlat ihop sådana här, så han kunde spela hans kompositioner och så där. Men sen kom Linna Valdi och de kom med, så det blev mer sånt där professionell. Så 75 så grundades den där UMO. Ja, den är helt annorlunda nu än det var då. Då var det liksom, ja, hur ska man säga, min fru sa okej, jag kan se här i radion, det är ingen annan som hör.
Nej, det är ingen annan.
Han beskrev liksom UMO, det första UMO när de började, det var en Sonnilauma. Men nu det är mer som en mycket trimmat sån här klocka, sån apparat som det är helt, de är så bra, de spelar så bra. Men det är en sak som var då, det var full med sådana där personligheter i början. Och nu är det inte mera så, det är mera liksom, det finns inte mera så mycket. Du fattar själv, om man blir mera slipad och slipad, så alla låter samma. Så det är, man behöver båda sidorna. Det blir ju alltid så. Det måste hända någonting liksom. Så när till exempel den här maskinen på positivt sätt. Jag menar liksom, det är otroligt fint de spelar det. Jag har hört dem spela. De är så bra. Så liksom, sen måste hända någonting. Att, va? Vi kan inte det här. Och det börjar hända någonting nytt, du vet.
Syftar du på att det saknar lite själ?
Ja, det kan jag säga. Ja, det är klart. Det blir ju så. Eftersom förr det var i början liksom, det var mera, man tänker det är ju sådana där liksom sektioner, trombon, trumpet och saxofonsektioner, och det lät ju lite så, så jag sa, så du vet. Men nu, de är helt liksom.
Du smålar när du säger att det lät lite si och så, att det är en positiv grej. Liksom.
Ja, på sätt och vis. Mm. Det är också positivt och det är också negativt. Men det är ju en dilemma här. Det är liksom, hur ska man behålla den här, det är lite si och så, men ändå det är helt. Nu är det mera liksom, jag säger alltid, det är liksom, du tar en dragspel och sen du trycker på 4 eller 5 knappar. Det här är 5 saxofoner. Det här trycker på 5 knappar. Det här trumpeterna. Mm. Och liksom, det låter ju samma, men det är helt hitsat. Mm. Hitsat ihop. Och, så det är, jag fattar vad jag menar. Så det är den skillnaden. Då, man kunde höra vem som var vem. Men Duke Ellington till exempel, han skrev ju så, du aldrig visste. Så det var inte helt så här. Jag har spelat hans arr när hans son Mercedes var och ledde Uma en gång. Jag var där och spelade andra tenor, tror jag. Jag spelade där så jag vaknade mitt i mig. Hej, jag har melodin. Så den melodin liksom slingrar där mellan sektionerna. Du vet inte vad den är någonstans. Så du vet att den liksom lever på ett annat sätt.
Så att emellanåt spelar man en stämma och emellanåt märker man att man har den ledande melodin.
Ja, så den liksom flyttar från plats till plats. Men nu är det mera så att det är liksom såna här block. Mm. Saxofonerna, dum. Och sen, det är ju också viktigt, ganska viktigt kanske, att man har så samma vibrato eller ingen vibrato alls. Men på den tiden, Ellington visste ju nu han spelade Harry Garner. Han gjorde saker som han kunde göra, så att han ville ha den fram. Du vet, det var mer sådana här personligheter. Och det här är ingen liksom kritik, men det, är bara, det blir ju så alltid. Mm. Och det är därför jag också, när jag var gammal, jag började studera piano istället för hulo och saxofon. Så det så måste jag hitta på någonting nytt. Men jag har bättre teknik nu än jag hade förr, eftersom jag spelar piano mycket, så det fingrarna fungerar ännu.
Vill du säga hur gammal du var när du började spela piano?
Ja, jag var säkert 70 år gammal. Och det var, jag kände ju till pianot sådär, men jag kunde ta akkorden och sådär. Men nu jag kan mera liksom spela piano. Och det är ett helt annat eftersom jag studerar. Jag kan studera Bach, hur han spelar de här små stycken och vad som händer där inom de där stycken. Och det är helt annan värld. Det är helt liksom, du öppnar en hel otrolig värld i musiken. Oh yes, sådana där akkord. Alla akkord finns där för 200 år sedan, 300 år sedan. Det fanns redan där som de använder nu.
Var det kanske enda vägen för dig att hitta något nytt eftersom du spelar nästan allt som studiomusiker? Ja. Menar du, talar vi om tango också, humpa?
Ja, absolut. Absolut. Det var en av de klokaste saker jag har gjort.
Du sa att du spelar faktiskt varje dag?
Ja, normalt. Men nu är jag inte där uppe eftersom du intervjuar mig. Men annars, jag har en rutin. 2 timmar piano. Sen spelar jag flöjt. Inte så mycket. Det är bra om jag kan spela en timme. Och sen saxofon, kanske en halvtimme om dagen. Det räcker nästan. Men jag gör liksom, det är mycket viktigt när man blir äldre att man har samma rutiner och försöker hitta på nya saker göra, men man måste göra det, annars när man blir gammal så då, du vet, det blir ju sånt där liksom fade. Men det vill jag inte, det blir ju viktigare och viktigare, och det fattar man inte alltid
med rutiner.
Ja, att man har den, jag får den fram. Så därför man måste ju läsa mycket, allting jag fundera och lyssna och allt sånt där, försöka hitta sig själv också. Vad man har inom sig och inte försöka vara som någon annan. Till exempel som musiker, det är ju, man kopierar ju mycket andra, och det är ju helt bra att man gör det, men jag tycker att man måste hitta vad som är bakom den, varför han spelar som han spelar, som de försöker kopiera, annars att det blir bara kopi. Men om man inte hittar varför han gör det, då är det mycket närmare. Eftersom jag tänker på såna här mina stora idoler, jag har haft många, men som har gjort mest, det är ju Coltrane. De säger att jag spelar ganska i samma anda som Coltrane, men det beror inte på det, de fraserna som han spelar, utan vad han tänker, och det är det som är viktigt. Och det andra är Rollins, ja, de är helt annorlunda.
Sonny Rollins,
ja det. Jag har såna där två. Det kan också höras på skivor. Och ofta när jag spelar, så jag kan säga efteråt att hälsningar till Rollins.
Säg något exempel som jag kan ta från en sån skiva vad du spelar.
Det finns en andlig skiva där jag spelar. Det är otroligt, men det är en sån där, det är säkert någon virsi.
Psalm.
Psalm, okej, det är på svenska. Så det där jag spelar, det är liksom hälsningar till Rollins. Det är så starkt. Ja, men det finns ju massor med Coltrane, det kommer ju nära ganska ofta. Det beror ju också på musiken jag får. Om jag spelar till exempel Iro Harlas musik, hon gör ju sån musik som är ganska nära som Coltrane. Och sen Heikki, han gör annan slags musik. Och stilen beror mycket på vad jag hör.
Och Heikki är ju Sarmanto alltså.
Ja, Heikki Sarmanto, ja. Sen också med Otto när jag spelade, han hade också sin egen stil, sån där bebop. Men så där free bebop, som är mycket fritt, men det där... Det tonspråket är liksom bebop, han kommer därifrån mycket. Så jag som spelare, jag har ju gjort nästan 40 år i studion. Så jag har lärt mig hur ska man göra. Det är liksom en bra skådespelare. Jag tänker inte så mera på toner, utan jag har liksom, jag ser det musiken mera. Jag spelar efter det, och sen... Jag känner mig ofta som en skådespelare. Nu har jag en roll. Men jag menar, med rollen menar att jag lever den riktigt. Jag känner den. Så det, atmosfären är otroligt viktig för mig. Den musiken varierar. Den där efter atmosfären med musiken. Vad man spelar och varför man spelar. Så det... På det sättet, så det är lite svårt att, men när du läser den här boken så ser du väldigt mycket.
Nu kom vi in på det eftersom du nämnde där lite.
Det här är mycket bra.
Jonno Aaltonen, du har ju blivit prisbelönt på många sätt, bland annat Jats Emma, men så har du fått något gospelpris också.
Ja, det fick jag. Ja, det fick jag tre år sedan. Egentligen ingen gospelmusiker. Vad man nu menar med det vet jag inte. Men jag spelar otroligt mycket med gospelmusiker.
Men ändå märker att du är en grubblande människa och funderar på livets liksom mening.
Ja,
någon dubbel mening har ju den här. Visste du en jazzlegend? Ja. Av Guds nåde.
Ja.
Men har det någon dubbel bemärkelse också, det här Jumalan arvosta?
Ja, jag fattar efteråt när jag tittar på mitt liv som en helhet, så jag kunde aldrig tänka mig att jag kunde bli musiker, eftersom jag har gått bara folkskolan, eftersom på den tiden efter kriget så man behövde pengar, jag var tvungen att ta ett jobb när jag var 14 år gammal, och jag bodde ju i där på landsidan lite, lika det var Tampela fabriken där i Inkeroinen. Så en sån där fabrikområde, så jag jobbade där. Och jag har alltid varit mycket nyfiken. Jag har alltid läst mycket, otroligt mycket. Läst alla böcker som jag fick. Jag har läst, men man kunde aldrig tänka mig mina fingrar. Jag hade jobbat bara sånt där grovjobb. Min titel var ju på finska det sekatyrmies. Så jag hade ingen sån där. Men jag spelade på ett dansband.
Nu måste jag göra en parentes. Hur kom du in i Sibaiusakademin på folkskolegrunden?
Ja, det är ju en som gäller ju att det har varit någonting hela tiden. Därefter så, när du tänker, jag var 23 år när jag köpte flöjten. Jag spelade ju där baritonsax på veckosluten, det var ingenting annat veckosluten, och sen så jag köpte flöjt och tänkte det är lätt gjort, det var piece of cake. Nej, men det tog två veckor innan jag fick första tonen. Det var ju ingen som, det fanns ingen lärare. Och sen jag gick till Kotka, jag fick 4 timmar av en amatör flöjtist, 4 timmar. Och sen det var någon som sa till mig att du kan försöka till Sibelius Akademin. Jag hade aldrig tänkt med det. Jag försökte få jobb i fabriken. Mm. Men någon sa mig att du kan försöka till Sibelius Akademin. När jag gjorde den där ansökan, och så jag gick till provet. Ja, jag gick igenom. Efter fyra timmar hade jag fått. Jag hade bara spelat 1,5 år flöjt. Men det var någonting som de hörde. Jag var på det sättet, det gick så, det var helt otroligt. Kan du tänka dig att du har aldrig studerat egentligen någon flöjt riktigt. Sen du går till proven och kommer in på en gång. Det måste vara någonting mystiskt. Där.
Menar du att det var lite hjälp från ovan? Kanske?
Ja, absolut. Okay. Det var hela tiden så. Det var, när jag kom till Helsingfors så började jag få jobb mer och mer och jobba. Sen kom in i studierna. Men du måste klara jobbet. Det är inte det att du kommer in. Du måste klara. Mm. Så det gjorde jag. Det var där i 40 år nästan, kan man säga.